Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå,
good
hallå,
old
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten 327 avsnittet. Med Jonathan Teddybjörnen Ekeliv i Stockholm och mig Per Bjurman i New York. Sommarknakande New York. Ja, det där med Teddybjörnen kanske vi måste förklara.
Ja.
Det är ju så att min mamma har en förmåga att sätta roliga smeknamn på det. Jag vet inte varför, men hon tycker det verkar vara svårt att liksom fånga det mer än det han som han håller på och gör podcast.
Det är ju någon abstrakt figur av något slag.
Mm. Ja, det är väl för att hon så sällan lyssnar på det här. Men efter senast då ringde hon ju mitt under inspelningen som du kanske minns.
Just det.
Och sen när jag ringde tillbaka så jag höll på med podcast. Ja, just det. Var det med han Teddybjörnen?
Teddybjörnen?
Ja, förut har det varit Bamse och Bambi.
Bambi. Ja.
Bambi.
Just det.
Men det här var ju den bästa hittills.
Ja, Teddybjörnen. Alltså, jag är ändå glad över min utveckling att gå från ondskan via Bambi, Bamse och så Teddybjörnen. Du får gärna stanna där, känner jag.
Ja, men vet vad det blir. Men jag skrev ju, vad gjorde jag av den nu? Jag försöker hitta, jag skrev en text om det här.
Ja just det, du blev rena rama Viktor Norén och skrev en, eller snarare Lasse Berghagen kan vi säga.
Ja, för det man kommer ju omedelbart att tänka på Lasse Berghagens Teddybjörnen Fredriksson. Så det blev ju här för länge sedan. När jag fyllde 46 år fick jag en gåva med en auktion, en fin present. När jag fyllde 46 år som jag så länge hade kvar. Teddybjörnen Ekeliv, ja så hette han. En gång var han bara min. Vi gjorde en podd ihop och så vidare. Teddybjörnen Ekeliv, hans röst var avgan. Han var min bästa vän när jag var en NHL-korrespondent.
Ja, det var fint alltså.
Eller hur?
Det är första gången jag... Ja, det är nog första gången jag blivit omsjungen. Och jag får dela melodi med Teddybjörnen Fredriksson. Vi har ju båda trestaviga namn dessutom.
Ja, det var någon som mejlade och frågade, har han en nos av garn? Ekeliv.
Nej, men jag fick reda på nu att jag har en röst av garn i alla fall.
Ja. Det där var en oväntad öppning på veckans avsnitt, eller hur?
Ja, det får man säga.
Härlig start. Hur mår du? Jag själv är helt som en blöt fläck av utmattning efter 5 dagar eller vad. Det känns som slutspelet har pågått i en månad vid det här laget. Men den har bara pågått sedan i lördag, så nu är det torsdag. Och det har varit som vanligt fruktansvärt intensivt denna första runda. Man känner att man lever.
Ja, jag förstår det. Jag har ju mest suttit och njutit av det på nätterna. Men jag förstår ju, du har ju... Jag menar, det har ju hänt saker varje natt och du har skrivit om det. Och du har varit ute på resande fot också och sett de två första matcherna i Washington till exempel. Så att, jag menar, och det är, bara du sitter i korridorsoffan så blåser du nästan av stolen. Och när du ska skriva och ringa och så vidare efteråt också. Och blogga inte minst.
Ja, det är blogga samtidigt. Och så blir det sent och så efteråt när allt är gjort är det väldigt skönt att bara... ta det lugnt ett tag och ta in, samla intryck. Det är väldigt skönt efteråt.
Ja.
Jag tycker några timmar där. Men det får jag betala väldigt mycket för sen måste man upp igen.
Ja, precis. Så innan den här podden så fick jag ett sms att du var trött som en krokodil.
Och vad jag nu menar med det. Det bara det säger att jag är trött för att det inte kom på något roligare än krokodil. Så krokodiler är väl inga trötta?
Ja, kanske när de ligger där...
Ja, men jag skulle vilja ligga i en pool som de gör liksom helt stilla med näbben hoptryckt med bara ögonen ovanför näsan och titta på världen. Ja, det skulle vara skönt just nu.
Ja, jag förstår det, jag förstår det. Ja, men tvärtom så du kanske egentligen hade velat sova lite till, men nu är det poddags igen. Det är dags att summera den första playoff-veckan och visst har vi saker att prata om som vi var helt inställda på att det så här är naturligtvis efter första playoff-veckan. Det kommer det kommer vara stoff att ta tag i.
Ja, precis. Men nu vart det nästa år, då tror jag att jag hyr ett hus någonstans och har en pool som jag ligger i på dagarna.
Ja, ja. Det är nog en bra kombination faktiskt.
Ja. Snyggt. Så skulle vi ha det.
Ja, så den där krokodiljämförelsen ledde ändå till en smart tanke här. Framtidsplan.
Ja. Ja. Ja, nej, absolut. Det var ju det sista vi sa senast. Tänk på många storylines vi kommer, många trådar vi kommer att ha rycka i. Mycket riktigt. Somligt vi kanske hade kunnat förutse, annat som vi verkligen inte hade kunnat tänkt oss att vi skulle prata om. Men så blir det ju alltid.
Så är det alltid i denna liga. Då är bara frågan vart vi ska börja någonstans. Kör vi i traditionell ordning eller?
Ja, det är svårt när det, att säga traditionellt när det inte är som vanligt.
Nej, precis. Men, det är ju helt nya divisionen liksom.
Men vi kör East. Det känns som East det först. Sen är det Central och West. Och så sist North, för de har ju knappt börjat.
Nej, precis. Nej, det känns som att alla olika medieplattformar och NHL själva har liksom bytt lite hip som happ vilken ordning det egentligen ska vara. Annars har det ju varit väldigt tydligt vilken som är först. Men det känns som att vi i NHL-podden, vi har landat i alla fall i att East är först. Ja. Vi gillar ju att vara lite konservativa och ha ordning och reda.
Ja, precis. Och det här är ju då ettan mot fyran, Pittsburgh mot New York Islanders. Som efter två matcher som jag sett står 1-1.
Just det.
Och det var väl inte så oväntat att det skulle bli så. Det känns som en extremt jämn serie.
Precis, så när vi tippade så blev det ju 1-1 också. För jag tippade Pittsburgh och du sa Islanders. Så det är precis vad det står hittills då. Och man får säga att det är... Ja, vi förutsåg det visserligen, men att det är tydligt att det är betydligt jämnare än vad det var 2019 när de senast möttes då, när Islanders svepte Pittsburgh. Men så blir det ju verkligen inte den här gången. Det ser ut att bli en lång och tajt serie utifrån vad vi har sett hittills.
Absolut. Pittsburgh är mycket bättre än vad de var då. För Islanders är det ju ändå, de kom in fyra, så det är ju ändå liksom, man kan inte önska så mycket mer än att ha 1-1 efter de två första bortamatcherna. Det är ju ett bra facit. Det har väl, rent hockeymässigt har det varit kanske den serie som har varit minst spektakulär så far. Det har varit bra, tajta, jämna matcher, men det är inget som har stått ut jättemycket.
Nej.
Möjligen det faktum att vi har än en gång fått bekräftat vilken slug general manager Lou Lamoriello är.
Ja.
När han knöt till sig Palmieri och Sajak från New Jersey, framförallt Palmieri då. Så var det många som tyckte att det här var ju inte som vanligt eftersom de inte levererade under grundserien. De gjorde inte mycket väsen alls också under grundserien. Men det var inte därför han tog dit dem heller, utan för att de ska leverera i slutspel. Och det har Palmieri redan gjort med besked.
Precis, avgjorde alltså Game 1 med ett riktigt snyggt mål.
Ja,
får man säga. Och ja, precis, det är ju värt att poängtera att han klev fram direkt då. För att nej, det var ingen imponerande slutspurt av grundserien av Islanders efter trade deadline. Jag var inne på det förra veckan, att de faktiskt hade ett negativt record efter de här investeringarna. Ja. Men när väl slutspelet börjar här nu så kliver Palmieri fram. Så absolut, jag tycker det är rätt att poängtera. Men ja, på något sätt så, efter de här två matcherna i alla fall, så är jag ändå ganska positivt, alltså positiv syn på Pittsburgh faktiskt.
Ja. De har ju ett lag som känns bättre på att spela slutspelshockey än de har gjort de senaste åren.
Ja, alltså för egentligen så finns det ju, alltså visst, de gör näst flest mål i grundserien här, så att det är klart att de har en sprakande offensiv även utan Malkin, som är fortfarande borta och inte kommit tillbaka i den här serien än så länge. Men det är ju, defensiven är ju otroligt viktig också om man ska gå långt till slutspel, och så har det inte varit senaste åren liksom, och framförallt inte den Islanders-serien, men inte mot Montreal i bubblan heller. Men man vet ju egentligen att Pittsburgh och Mike Sullivan som coach har det i sig att sätta ett bra försvarsspel. Vi minns ju inte minst båda Stanley Cup-titlarna, men 2017 när de var utan Letang hela slutspelet, och deras defensiva struktur skulle jag vilja säga var nyckeln till att de gick långt då, hela vägen till och med.
Ja, det var ju olika de där åren. Året innan så var det framförallt på speed och offensiv sprängkraft de vann, och sen var det just så de vann året därpå.
Precis, och det var kontringar snarare än kontrollerande spel som gav framgång. Så att det där finns ju, det spelet finns ju i Pittsburgh. Jag tycker att de visar lite av en kombination i det i den här säsongen, i de här inledande matcherna, även om de förlorar första då. Men ja, jag tyckte andra matchen var ganska imponerande faktiskt, där ja, man ser det i tredje perioden när Islanders ska försöka komma i kapp, men Pittsburgh liksom stänger igen. Islanders skapar nästan ingenting och samtidigt skjuter de 16 skott framåt Pittsburgh och liksom har fortfarande spets framåt mitt i denna liksom defensiva approach, om man ska säga.
Mm. Också värt att påpeka. Ja, efter första matchen så tänkte man att Tristan Jarry är en ny Matt Murray. Mm. Han hade ingen särskilt lyckad första match, men han var desto bättre i förrgår.
Absolut. Han var också en sån som tystade tvivlarna lite grann. Likt Paul Meyer, ja, faktiskt. Ja, alltså det känns jämnt när vi kliver in i game 3 här, alltså det kommer att vara 8-9 tusen eller vad det ska vara där i Nassau Coliseum. Det kommer att vara årets största publiksiffra i alla fall.
Ja, det har ju släppt på här i New York nu, så det kommer säkert att vara, jag tror de får ta in uppåt 50 eller mer än 50%.
Okej.
Okay. Mm. Det var det ju sagt här på Garden i alla fall, nu när NBA-laget Knicks ska spela slutspelsmatcher, så kommer det att vara nästan fullt på Garden. Med sådana sektioner där man vaccinerade kommer att få sitta liksom tätt ihop som vanligt. Och så några sektioner där icke-vaccinerade kommer att sitta utspridda. Och det är ju samma regler här som ute på Long Island. Så det kommer säkert vara för. Och det kommer ju att vara tufft att spela där. Det är ju en av de svåraste bortahallarna normalt och framförallt i slutspelet. Du vet ju vilket infernaliskt tryck det kan bli där när de blir engagerade.
Ja, precis. Det är bland det värsta man har upplevt livemässigt faktiskt. Så att, även om det inte är fullt, så kan jag tänka mig att de extremt taggade tusentals supportrarna som kommer in där i alla fall kommer skapa en brutal stämning. Så att det talar i alla fall för Islanders fördel, måste jag säga.
Ja. Ja, jag tycker det som står ut mest fortfarande är Lou.
Mm.
78 år, så vet han fortfarande väldigt väl vad han gör.
Ja, det får man verkligen säga. Shit, han fyller snart 80. 80?
80?
80.
80.
80. 80. Det lät nästan som att jag var 80 kanske. Snarare.
Ja, du får ta ur löständerna.
Ja, faktiskt. Nej, men sen tänkte jag bara poängtera också att det är så typiskt Islanders också, det här med att de vill ju, alltså deras spelstil, att de vill ju göra första målet och sen backa hem lite grann och gå på kontring liksom. Och första matchen gör de första målet, vinner visserligen en sväng i match, så att det hade kunnat gå som helst och båda lagen bytte ledning med varandra i princip. Men de facto, de gör första målet och vinner matchen i grundserien. När de gjorde första målet så vann de 23 matcher, förlorade bara 4. När de släppte in första målet, då förlorade de 20 matcher och vann bara 9. Och det är samma tendens direkt i slutspelet här, så det är verkligen så. Alltså, mycket bygger på att Islanders ska göra första målet för att deras spelplan ska gå ihop.
Ja. Ja, man är illa ute om de får göra det. Och ännu mer så på om man möter dem i Nassau Coliseum.
Ja, det där är otroligt viktigt för Pittsburgh att spräcka nollan först.
Ja. Ja, men sen den andra serien här då, är den som har gått längst när vi spelar in. Och det är då Washington-Boston. Mm. Så man har hunnit med 3 matcher och det står 2-1 till Boston efter onsdagskvällens övertidsdrama i TD Garden.
Mm.
Den här serien som du nämnde där, jag var i Washington under de 2 första matcherna och fick känna på playoff-nerven i DC. Inte riktigt som vanligt, men de har också rätt så mycket folk inne och det var underbart att vara med om.
Ja.
Det är en klassiker för mig och bloggen att åka ner till Washington i vår och det ska spelas slutspelshopp.
Ja, det är inte första gången, om man säger så.
Nej, tåget ner och komma dit, nej, det är väldigt speciellt. Och det var ju också, man kände direkt, de var ju först ut då i lördags, var bara den matchen. Och man var till så här knockad av, jävlar, nu är det Stanley Cup. Det var ju en intensitetshöjning av Guds nåde man kände direkt. Jag satt på en provisorisk pressläktare där på ena långsidan, man sitter väldigt nära isen.
Ja just det är skillnad mot att sitta uppe i taket.
Alla har ju olika procedurer vad gäller det här pandemivarianten. Och det här var en provisorisk, man är så som OS, när man sitter liksom fantastiskt bra.
Ja.
Och jag satt på min stol där och skrattade. Det var ju ändå åtskilt. Så jag satt för mig själv och hoppade upp och ner på stolen och hojtade för mig själv. Oj, oj, oj! Och skrattade. Liksom. Så,
nej, du satt och skrek, oj, oj. Det var inte bara i bloggen du skrev det.
Nej, jag sa, oj, kolla, kolla! Sa jag för mig själv.
Ja, det låter ju härligt.
Jävlar. Ja, men det har ju också varit precis som förutspått, extremt jämn, hård serie där det inte finns mycket utrymme för någon.
Nej, alltså det är väl den, får man säga, den jämnaste serien hittills, som vi också förutspådde med att den skulle vara så här jämn. Alla tre matcher har faktiskt gått i förlängning hittills.
Ja, har det.
Så att det är ju otroligt jämnt. Men ja, det är Boston som leder efter de här tre matcherna vi har hunnit se hittills. Och jag tycker nog faktiskt att Boston varit snäppet vassare, men det är ju otroligt jämnt hur man än jämför de här lagen i princip hittills.
En skillnad här tycker jag är att Bostons bästa spelare, och framförallt Brad Marchand, har fått mer gjort än vad Washingtons bästa spelare har fått. Boston har varit bättre på att hålla Ovechkin, Beckis, Oshie i schack, Carlson, än tvärtom. Det är väldigt små marginaler där, för att det är ju extremt svårt. De är stenhårt scoutade och det ägnas ju väldigt energi åt. Så är det ju överallt, i alla serier. Att neutralisera stjärnorna, och de som, det krävs oerhört mycket mer av dem för att de ska kunna uträtta lika mycket som under grundserien.
Ja, nej, men så är det ju. Och samtidigt som att du vill lyfta fram då att Boston har lyckats bättre med det och att deras toppspelare har varit mer framträdande, så vill jag ändå säga att det verkligen märks redan efter tre matcher här att Bostons secondary scoring med Taylor Hall, som vi var inne på i previewn, har blivit starkare än vad det varit tidigare. För kollar man på de 9 mål som Boston har gjort hittills, alltså tidigare slutspel har vi pratat om att första kedjan, den mördande, har gjort i princip allt, och att det har varit ett stort problem att resten av laget nästan inte bidragit överhuvudtaget i målprotokollet. Men hittills, av de 9 målen hittills då, så har första kedjan gjort 3, tror jag. Och övriga 6 blir då av andra spelare. Så att det är ju nytt för det var Boston, får man säga.
Å andra sidan är det så med Washington att deras fjärde kedja har ju klivit fram och producerat.
Ja.
Den med Hathaway, Dowd och Hagelin.
Mm.
Och det där är ju också liksom ett så typiskt för slutspel och ett framgångsrecept. När första linorna liksom blir kvästa, så måste någon annan kliva fram. Och det har de ju gjort här. Och grejen är ju då att motståndarnas bästa defensiva krafter, de används ju för Ovechkin och Beckis. Blir då plötsligt en annan kedja också het, då räcker inte liksom, de krafterna räcker inte till att ta bort flera kedjor.
Nej, det är sant. Alltså det blir ju så tydligt i slutspel efter slutspel, och vi pratar om det varje år här i podden, att just secondary scoring blir så viktigt. Alltså det är klart att toppspelarna ska leverera, det är de som får Conn Smythe i slutändan, och att det är avgörande att de kliver fram i rätt lägen och så vidare. Men inget lag har vunnit, gått hela vägen i Stanley Cup utan att ha produktion längre ner i hierarkin och att kanske oväntade spelare kliver fram.
Ja, och det är ju de här. De har ju i första hand defensiva arbetsuppgifter. De startar nästan varje teckning i egen zon. Och ändå så är det de här tre som, och framförallt Hathaway då, har producerat. Men jag vill framhålla Hagelin också. Det är som vanligt. Liksom. Så fort det blir slutspel, då får han en växel till och gör sån enorm nytta med sin snabbhet och sin ättliga energi.
Ja. Jag håller verkligen med. Men sen är det så små marginaler också att sitta och prata om. För att det som avgör Game 3 då, så att Boston vinner, det är ju en misskommunikation mellan Samsonov och backen Schultz där. Som ju Craig Smith tar tillvara på och bara lägger in den i öppen kasse i princip då. När Samsonov inte hinner tillbaka riktigt. Eller i alla fall inte beredd på att Smith har snott pucken. Så att, jag menar, och det är andra övertidsperioden. Så att en sån grej avgör, det är så typiskt en sån här matchserie. Att liksom det gäller att ha marginalerna på sin sida. Det är,
ja, för det fick kanske grundlig utskällning av sin berömde landsman Ovechkin, Samsonov.
Just det.
Det var ju ryska reporter som översatte åt oss vad han skrek. Och det var ju, står inte och sov, bitch.
Precis, det var grovt alltså.
Ja, det var hårda bud alltså. Det var ju inte bara hans fel, det var ju Schultz också, det var ju misskommunikation.
Ja, exakt, för att man kan förstå Samsonov att liksom, han trodde att Schultz skulle komma med fart och plocka pucken där så onödigt att han skulle hålla på och passa den och skabbla till det, utan bara lämna den, släppa den till Schultz då. Men så tror Schultz väl att han ska få en passning istället och stoppar upp. Och då uppfattar ju Craig Smith det där väldigt snabbt och bara snor den. Så att det egentligen var ju, det var rent av en misskommunikation och egentligen inget stort misstag.
Nej, men jag tror det säger en del om Ovechkins relation med yngre landsmän i Washington, vad han är för sträng storebror.
Ja, och visst, vissa har ju reagerat i classless av en kapten och skrika så här åt en slutspelsdebutant som är ju faktiskt Samsonov där. Men samtidigt så är det ju här Ovechkins persona. Alltså, han kan ju lika gärna stå och tokjubla åt ett 2-2 mål som en lagkamrat gör, som att de har vunnit Stanley Cup ungefär. Så han är ju extremt emotionell, och framförallt när det blir slutspel. Så att det är på gott och ont, så att säga.
Ja, och sen de har en liten annan kultur i Ryssland vad gäller relationer mellan äldre och yngre. Det finns dokumentärer om hur det går till i Röda armén när rookies kom in. Den rekommenderas eller inte rekommenderas, är hemsk. Men det finns liksom inbyggt i kulturen där, tror jag.
Ja. Ja,
men du, vad gäller målvakter i Washington så är det ju värt att påpeka också att de har spelat 3 matcher och startat med 3 olika målvakter. Det är första gången sedan 82 det har hänt i Stanley Cup.
Ja, det är ju väldigt märkligt. Och det målvaktspar som inledde första matchen, det var inte ens med i den tredje matchen.
Nej, det var alltså Vanecek som började och gick sönder. Mm. Han sträckte sig rätt tidigt. Var med Craig Anderson kom in. Han gör det då så bra så att han får starta i game 2 med Phoenix Copley som backup. Mm. Men sen till game 3 då är Samsonov som har varit på covid-lista och inte spelat på ett tag tillbaks.
Precis, och Copley får fortsätta som backup och Craig Anderson är plötsligt utanför laget igen.
Ja, det här känns ju inte klockrent, det här dribblandet.
Nej, det tycker inte jag heller. Men jag måste ändå säga, alltså, nej, det här gillar jag inte riktigt. Och samtidigt så har det varit så här, tycker jag, i Washington nästan hela säsongen, att det har varit spelare in och ut hela tiden. Och antingen på covid-listan eller alltså alla möjliga anledningar, skador och konstigheter. Men ändå har de fortsatt att vinna och prestera liksom. Så att de verkar vara vana vid det den här säsongen. För att, ja, nu kom Kuznetsov tillbaka till den här tredje matchen, precis som Samsonov, men då är plötsligt Eller borta istället. Ja. Så det är liksom, de får aldrig riktigt spela med bästa möjliga lag.
Nej. Jag kommer ju att tänka på en annan sak i och med att Craig Anderson har varit i hetluften här nu. Det hade kunnat vara en annan veteran.
Och det tänker jag.
Det svider. Alltså då hade jag ju varit på varenda sekund av varenda match.
Ja.
Det hade varit Henke liksom. Han skulle ju dit. Och hade varit, om han hade skrivit, hade inte Craig Anderson fått något kontrakt.
Nej. Nej, så det är ju ingen snack om den saken.
Craig Anderson fyller för övrigt 40 imorgon, fredag.
Bara en sån sak?
Bara en sån sak, Jonathan.
Ja, faktiskt. Ja.
Hans karriär var ju över när han inte fick nytt kontrakt med Ottawa.
Nej.
Tänkte man att, ja, det var ju fint. Men så var han nödlösning för Washington. Och så liksom kom han in i sina första slutspelsmatcher sedan 2017. Och gör det ju bra.
Mm. Ja, det är sant. Och nu är det några år sedan, visserligen 4 år sedan, men det 2017 var ju fantastiskt bra. Näst mest värdefull i Ottawa efter en viss Erik Karlsson förmodligen när de gick till konferensfinal.
Ja, men åren går ju snabbt.
På slutet.
Och man blir gammal fort i hockey.
Ja, det är sant. Jag tror jag hade inte räknat med Craig Anderson i detta slutspel inför säsongen, det kan jag verkligen säga.
Ja, men vi flyttar till Central då, och där har vi då... Börja med Carolina Nashville, och den skräll jag förutspådde ser inte ut och den är svår att hitta i kristallkulan efter de 2 första matcherna. Det får jag erkänna. Det var en chansning att jag trodde att Nashville skulle kunna komma åt Carolina. Det är inte kört än. Man är inte i trubbel förrän man har förlorat hemma, säger de.
Just det. Ja, det kan du. Den livlinan håller du i.
Ja, å andra sidan så måste ju de vinna borta åtminstone en gång för att kunna gå vidare. Men det har inte sett så lovande ut för Nashville de här 2 första matcherna i ett PNC Arena som har varit 2 enorma folkfester där.
Ja, verkligen. De har ju alltså mest publik hittills i slutspelet. 12 000 släpper ju de in.
Ja.
Så det ser ju ut som en slutspelsmatch 2019 liksom.
Man ryser när man ser liksom, inför matchen när de står med de här vita handdukarna, och först har de ju sitt vanliga tailgate på parkeringen.
Ja, ja.
Och sen är det sån jävla stämning, så efter det här året så blir man ju helt liksom emotionell av att se.
Nej, precis, och när det väl är publik på läktarna så har man ju vant sig vid att det kanske är någon plats mellanrum och att de har munskydd och så vidare. Men nu är det ju som vanligt.
Verkligen.
De står och packar det.
Ja.
Ja.
Och bara kör. De är inte lika oroliga som här uppe i Nordic.
Nej, det är som vi har definierat lite grann. Det är Trump-staterna lite grann. Där är lite mer publikinsläpp hittills kan man säga.
Men dina favoriter, Hurricanes, har verkligen imponerat. Framförallt första matchen, då var de ju rätt. Då var det inte mycket snack.
Mm.
Då var de bara mycket bättre. Det intressanta var ju andra matchen igår. När något så unikt hände som att Nashville får 8 powerplay på bortaplan.
Mm.
Och kammar noll. De blir nollade ändå.
Ja.
Och det är ju en kombination av egen impotens och fantastisk penalty kill av Keynes förstås.
Ja, verkligen. Precis. Alltså...
Man ska inte kunna få uträttat ingenting på 8 powerplay.
Nej, det är för dåligt. Och det är 10 powerplay totalt i serien och fortfarande 0 mål.
Ja.
Det går inte.
Det har ju varit ett mångårigt mysterium att Nashvilles powerplay är så taffligt med tanke på vilken eldkraft de har på isen i den vägen.
Ja, det är konstigt faktiskt. Men det är ju något... Jag fattar inte hur... För de tar in bra spelare, jag menar... Visst, man var lite tveksam till värningen av Matt Duchene och hur det skulle falla ut, men de har då Ryan Johansson mot Seth Jones och så vidare. De har ändå tagit in stora spelare utifrån och de har haft Subban där och de har haft när han var i sin prime då, och liksom Foppa är i sin prime nu. Inte Peter Forsberg, han har visserligen också varit där, men Filip Forsberg.
Och, ja, vi säger inte Foppa längre, man säger Flipper eller Forra.
Ja, just det. Och ändå konsekvent dåligt powerplay och ändå, alltså om du räknar grundserien då, fortfarande ingen spelare över 70 poäng sedan 2007.
Nej, man, det vore ju lätt att skylla på vår pinjata John Hines här. Men det var ju lika innan han kom hit.
Ja, det var samma med Trotz och det var samma med Laviolette liksom.
Ja, det är bekymmersamt. Alltså det är inte bara det att det inte blir mål, utan det måste ju vara så fruktansvärt underminerande för laget. Samtidigt som det stärker motståndarna enormt.
Ja. Precis, så jag såg Adam Wingen då, beatreporten där i Nashville, som var så less att han skrev att Nashvilles bästa PP-spelare i den här matchen, det var Jussi Saros.
Ja, det är sjukt.
Räddar ju så pass många farliga lägen short-handed liksom.
Ja.
Eller i PP.
Ja, det har ju varit målvaktskamp också. Han har varit bra, även när de förlorade med vår vän i Kalajmakassen, Rukin.
Mm. Ja, det är också.
Ja, svårt namn.
Ja, det får man säga.
Jag måste kolla stavningen varje gång jag skriver.
Ja, jag har sett att Carolina säger bara Ned.
Ja, Ned. Han är amerikan, han är inte tjeck som man kanske tror.
Nej, det låter lite så tjeckiskt, ja.
Ja, men vilken start han har fått på sitt första slutspel.
Ja.
De är extremt imponerande, Carolina. Så Sebastian Aho igen, vi säger varje gång man nämner Sebastian Aho säger man att spelade han bara på en större marknad skulle han vara en av de största. Men vilken jävla fin hockeyspelare det är.
Ja. Nej, precis, han är så hal.
Ja.
Han är så otroligt svårfångad. Och så har han ju ett grymt spelsinne och ihop med Svechnikov, ihop med Teräväinen och så ihop med Hamilton. Alltså det, ja.
Och igår fick han klara sig utan Slavin som är så fin.
Ja.
Men det märktes knappt.
Nej. Ja, det är Brindamores system också.
Ja,
vissa sådana här system är bara går rätt in i för nästan vilken spelare som helst. Men Nedeljkovic tycker jag är... Ja, vi har redan pratat lite om honom dels nu men också i förra podden. Men alltså, det faktum att han blev faktiskt wavad inför säsongen. Så vilket lag som helst hade kunnat plocka upp honom. För att han var ju nummer 3 bakom Reimer och Mrazek. Men så gick ju Mrazek sönder ganska tidigt och då fick Nedeljkovic chansen. Och så har han ju verkligen exploderat i år. Alltså, för det såg man kanske komma då för 5-6 år sedan när han var klassad som en supertalang. Draftad ganska tidigt. Jag nämnde förra veckan också att han spelade som första keeper för Kanada i JVM en gång i tiden. Men det har gått ganska många år sedan dess och som sagt wavad och liksom ja, att det skulle bli den här utvecklingen i år, att han skulle vara första keeper i en contender. Det såg man inte komma.
Nej. Nu var de inte för nedslagna ändå, tyckte jag det lät som igår Nashville-spelarna efteråt. De gjorde en mycket bättre andra match än första match trots allt, rent spelmässigt. De hade mer, nu blir det väl automatiskt så när man får 8 powerplay på sig.
Ja.
Men de var bättre 5-5 också. Och de, som de själva konstaterade, det kommer ju att vara minst lika våldsamt tryck i Bridgestone Arena fredag kväll.
Det är sant, det har du redan upplevt med 5000 åskådare, nu blir det väl ännu fler.
Ja, nu tror jag det blir lika där, det är 14 000 och sånt.
Oj, ja det kommer ju vara galet.
Ja, ja, det ska vi komma in närmare på i nästa port, kan jag försäkra.
Ja, jag förstår det, ja, precis. Nej, men Nashville-fansen tycker jag att det är de mest elaka också för motståndare att möta liksom. De är ju hårda liksom. Det blir ju hånad när du kommer dit.
Ja.
Det blir. Så, när Nelkovic kommer få det hett om öronen.
Ja, och Ryan Johansson sa det ju. Vi vet vad våra fans, vad de kan göra för den här klubben. De får ju enorma liksom lyft av dem.
Ja.
Mm. Det ska bli spännande att få uppleva, hålla på och säga, men jag skojar,
Okej. Spännande. Mm.
Ja. Men det vill ju till, alltså de måste ju vinna den här första matchen på fredag, annars är de i 3-0 underläge och då är det ju morsning och goodbye.
Ja, det händer ju vid ytterst få tillfällen, men 4-5 gånger i NHL-historien att man har vänt, så att det, då kan vi räkna bort Nashville i så fall om det går så långt.
Ja, vi måste få se att effektiviteten hos Filip och Harvey, och de måste hända något där.
Ja, och jag vill också såga lite grann Roman Josi och Ryan Ellis. Faktiskt hur de har dels varit den här säsongen. Alltså, Jose har inte varit i närheten av en Norris Trophy-kandidat. Han som är regerande mästare i den kategorin. Men också deras slutspel, alltså totalt sett i karriären. Jag såg någon siffra. När de två spelar ihop, de brukar spela ihop i samma backpar. Men när de har spelat ihop i samtliga slutspel, även när de gick till final, så har de aldrig varit över 50% i expected goals. Alltså, det är alltid förväntats enligt underliggande siffror göras fler mål emot än för med de två på isen. Och det tror man verkligen inte. De som är klassat som ett av ligans bästa backpar, men i slutspel har de faktiskt ganska dålig statistik ihop, får man säga. Och så även nu.
Det är inte så lovande.
Nej, det är en tendens som har varit närvarande i 5-6 år.
Ja, den andra serien i centrum, nu ska vi försöka hålla den på i samma längd som de andra serierna
har pratat om.
Det kommer bli en utmaning för mig. Men
ja.
Det är ju då Stanley Cup-historiens första Florida derby mellan Panthers och Lightning.
Mm.
Och det har ju varit kanske hela slutspelets mest största happening. De två första matcherna, framförallt den första, det var ju sån jävla smällkaramell till match. Ja. Att man ju bara satt och gapade. Det var så fruktansvärd intensitet, så fruktansvärt fysiskt att man tänkte, herre jävlar.
Ja, precis. Var det någon match som liksom symboliserade det du framförallt snackade om förra veckan där med kosläpp och tjurrusning och allt vad det heter och åka igenom sargen och så vidare, så var det väl den matchen.
Ja, och det var ju Panthers som kom ut med den fruktansvärda hungern. Bolts har ju mer erfarenhet av det här. Och delvis lite tagna, det hade de säkert räknat med, men lite tagna var de av att det kom ut någon och spelade på det här sättet mot oss.
Ja.
Du hade ju en bra analys av det, att Tampas motståndare brukar försöka slå dem genom att sakta ner och stänga till och proppa ihop allting. Mm. Här kommer ut ett lag som försöker spela Tampa-hockey bara ännu mer.
Exakt, för det var så det kändes. Alltså, det är den typ av motstånd som Tampa haft svårast för här senaste åren. Det är ju Islanders typ på
Columbus,
ja precis. Som det blev 0-4 matcher mot en gång i tiden där. Och Washington, när de när liksom Barrett Trotz-hockeyn där satt i stopp 2018.
Vänta nu, en gång i tiden? Det var 2019, hör du?
Ja, jo, jag kanske inte ska prata på det viset. Jag avslöjar min ålder här.
Ja, men de lyckades ändå, tack vare sin större erfarenhet, rida ut stormen där också i första matchen.
Mm.
Det såg ut att vara på väg mot förlängning där också, men den iskalle slutspecialisten Braden Point, han avgör redan med 1,5 minut kvar.
Precis, och det är väl, visar väl å andra sidan Floridas orutin lite grann att, och liksom lite naiva hunger, ja, får man säga då, att släppa till ett friläge med 1,14 kvar vid 4-4 läge liksom.
Ja, de var för ivriga och hungriga även där i slutet istället för att spela lite säkrare då.
Ja.
Och jag tror Quenneville sa väl till och med det. Han sa att we're still educating each other. They're already there.
Mm.
De vet hur man vinner såna här matcher. Vi vet inte det. Men.
Nej.
Och sen i match 2 då kändes det som att Tampa hade liksom justera saker och ting, anpassa sig till det här och hade saker och ting över lite större kontroll.
Ja, lite så. Får ju snabbt ett 2-0 överläge att gå på liksom, och det,
ja.
Ja, det blev ju ganska jämnt till slut får man säga, och Florida var inte långt ifrån att kvittera i sista perioden. Fick jag avgöra öppen kasse till slut, men ja, jag är imponerad av Florida måste jag säga. Det är hemskt att möta dem, för de är ju så hungriga, de är ju så ättiga, de klöser och river och håller på med sina klor. Men Tampa nu.
Ja, och underbara. Alltså, jubel då var ju fantastisk i första matchen. Bark var fantastisk. Men det kliver fram också sådana som man inte har lagt så mycket märke till under grundserien. Och framförallt tänker jag på Lomberg.
Ja, i fjärdekedjan där med Marchment och Lomberg och Achiari. Det är ju, ja, det måste vara en av slutspelets tuffaste kedjor. Alltså, det känns som en 80-talskedja i princip.
Lomberg. Jag säger Lomberg, för jag har redan kommit fram till att jag tycker det låter som namnet på en kommissarie i en Sjövall-Valö-deckare, Martin Bäcks kollega. För det, där fanns ju Kolberg, fanns ju, och det, nu är Lomberg där.
Ja, ja.
Snart slänger de in Gunvald också, skulle jag säga.
Ja, det ser jag. Då blir det hållet. Ja. Nej, men han är verkligen old school hockey. Han åker runt och proppar allt och alla och vill ha fight, så han brukar och han skriker och ja.
Han gjorde verkligen intryck direkt.
Ja, en profil.
Ja, ja, och sen måste vi nämna Kucherov som till mångas vrede kommer in. Det är många som tycker att det är bluff och båg att Tampa har circumventat lönetaket. Det var någon Florida-supporter i mitt kommentatorspår som skrev det. Det är omöjligt att slå ett lag som inte har något lönetak.
Ja. Ja, men lite så är det. Alltså, Tampa ställer upp. Nu gäller ju inte lönetaket i slutspel, men skulle det här laget räknas mot lönetaket nu, då kostar det alltså 90 miljoner dollar lite drygt faktiskt. Och egentligen är ju lönetaket 81,5. Så ja, att det är ju långt över.
Ja, det där kan man ju diskutera i evighet. Det är hur som helst väldigt imponerande att inte ha spelat en match på 7 månader. Komma rakt in i en våldsam slutspelshetta och göra 2 mål i alla fall.
Ja, precis. Och oj, vilken skillnad det märktes på Tampas spel att han är tillbaka. Så även Stamkos tillbaka och Hedman. För första gången den här säsongen så är det ju verkligen alltså Tampas alla vapen samlade.
Ja.
Men det märktes ju inte minst i PP. 3 mål var det väl i första matchen i PP. Och det är så, alltså, Quenneville sa det också att det är omöjligt att skydda sig mot allt. För lägger man vikt på någonting så öppnar sig en annan lucka liksom. Och det är ju Stamkos, de var ju livrädda. Det fanns direkt skott, 2 spelare som åker ut och liksom kastar sig nästan när han laddar bössan. Och så har de ju Hedman på point som styr och ställer och är också en av ligans bästa målskyttar från blå liksom. Och så har de Kutcherov som gör 2 mål från sin position, men också är livsfarlig med passningarna. Och i mitten glömmer man ju bort Braden Point då, som ja, säsongen 18-19 var det faktiskt han som gjorde flest PP-mål i hela NHL. Så han är ju expert där i Bergeron bumper-positionen vid slottet liksom. Så att det är ju, ja, det är svårt att skydda sig mot alla där.
I synnerhet powerplay. Alltså det är, man äter inte frugsvamp. Man kör inte motsatt riktning på motorvägen. Och man tar inte utvisning mot Tampa. Så kan vi ju
spela. Okej, ja, den var snygg.
Men jag måste säga en sak till om det här med coacher. Som någon påpekade och som jag utvecklade. Så det är ju general managers roll har alltid varit. De var sluga förr i tiden också. Sådana som Scottie Bowman och sådana. Det var inte lönetag då, men de kom på nya regeltolkningar och så. De funderade länge och kom på sätt att komma runt saker och ting. Och det är general managers roll att hitta kryphål och att bryta mot regler utan att bryta mot regler. De har utnyttjat systemet, sure, men de har inte brutit några regler. Det är upp till andra att komma på lika smarta saker.
Ja, precis. Och jag slänger in återigen då att det har hänt inte riktigt så här grovt som i det här fallet. För alltså, det som gör att det känns extra liksom tydligt ju är att man har förstått att Kucherov skadade sig i slutspelet där. Och man hade ju utan problem då kunnat komma fram till att han skulle behövt operation direkt då i oktober liksom. Direkt efter slutspelet om skadan var så allvarlig. Men så väntar man då till kort före grundseriestart så att rehabiliteringsperioden den förväntade blir precis så att det tajmat i slutspelet. Liksom. Så ja, att det är svårt att komma runt att det här inte är väldigt medvetet då. Ja,
men det får ju NHL se till att korrigera att det finns det luckan.
Ja, precis. Så att det är väl risk eller chans beroende på om man ser det. Jag som Tampa-fan är ju nöjd just nu. Men att man ska komma runt, att man ska lyckas stoppa det här genom att till exempel att om man ska få med slutspelet så måste man ha spelat minst en grundseriematch till exempel.
Ja, ja just det. Ja. ju längre de går och ju bättre han är, desto mer gnäll kommer det att bli om det här. Det får du vara beredd på.
Ja, men det jag är stålsatt.
Mm. Ja. Out West så har Colorado inlett med två knockar mot St. Louis i Ball Arena i Denver. Och de har i alla fall tidvis sett fruktansvärt bra ut. Avalanche, de har levt upp till hypen so far.
Verkligen alltså. De som, du var inne på det förra veckan, de har mycket press på sig.
Ja.
När de är pressade. Ja,
framförallt de här två första hemmamatcherna. Det fanns inte på menyn för dem att förlora någon match här.
Nej, och de möter ändå 2019 års mästare som är lite slutspelsexperter liksom.
Ja, och som inte alls har varit dåliga. Utan, trots att de har fått klara sig utan Perron till exempel då, för att det covid-trassel. Och jag sa det flera gånger igår, hade St. Louis bara mött någon annan, då hade de vunnit den här matchen. Men nu möter de Colorado, och Colorado var ändå inte helt nöjda med matchen igår. De tyckte de släppte in Blues för mycket. Men in the end så kontrollerar de det. McKinnon gör hattrick. Landeskog har varit en superkraft de här två första matcherna. Jag har aldrig sett Gabriel Landeskog bättre.
Nej, det går det Howe hattrick och det är 5 poäng hittills. Så det är, ja, jag tycker att det inte nämns tillräckligt ofta att han är, kanske man skulle kunna argumentera för att han är ligans bästa spelare framför mål i PP liksom.
Ja, och det första, de gjorde mål i första bytet igår då, och det började med att han smackade in Ryan O'Reilly så det ekade i hela Kripliga bergen. Och sen gör Donskoy mål. McKinnon sa det efteråt att hade det inte varit för Gabriel i det där första bytet, hade vi inte gjort det målet och vi kanske inte hade vunnit matchen heller.
Nej, snacka om att sätta, liksom slå an tonen. Och så tycker jag det har varit i båda matcherna hittills. Alltså, de har ju verkligen skällt över Blues direkt. Liksom. Som du säger då, den här sekvensen de målas till 35 sekunder. Och i första matchen så var det 18-5 i skott i första perioden. Så att, de har ju de har satt St. Louis på hälarna direkt. Liksom.
Men vad gäller Gabbe så måste jag också säga, jag tycker att han har gjort en väldigt, väldigt bra grundserie också. Det har varit något då när han gjorde mer poäng, men han har aldrig varit på så här hög nivå rakt igenom, tror jag.
Nej.
Och nu är han on a mission from God. Nu ska han vinna sin cup, känns det som att han utstrålar verkligen det direkt.
Ja. Nej, man är otroligt imponerad av Colorado. Vi kan liksom sitta och drömma och hylla och dissekera Landeskogs säsong här, men det kan man göra med 10, 11, 12 andra spelare i det här laget som känns extremt bra och i extremt bra form liksom.
Yeah. Men däremot så lär de förklara sig nu förhoppningsvis resten av minst första rundan klara sig utan Nassim Kadri, för han kunde inte hålla sig från att begå en klassisk Kadri igår. Mycket dumt, mycket onödigt. De har ledningen med 3-1 och han kommer från blindside och sätter en armbåge i huvudet på Justin Falk, var det, va?
Precis.
Som får lov att avbryta matchen och sker för en matchstraff. Jag är kallad. Det är ett personligt möte med NHL. Och det här har ju hänt förr. Han har ju just i slutspelet framförallt. 2 gånger med Toronto han var ju avstängd.
Precis. I första rundan ju. Direkt liksom när slutspelet har börjat. Och det upprepas ju även här i Colorado. Det var ju lite därför Toronto gav upp honom till slut. Liksom. För att det återkommer den här typen av förseelser i viktiga matcher. Gång efter gång efter gång. Och de orkar inte med det längre. Och så händer det igen i Colorado.
Han var ju en viktigare spelare för Toronto. De hade inte lika många andra superstjärnor. Så det gjorde större skada där att han blev avstängd. Han förstörde verkligen för dem. Colorado kommer att klara sig utmärkt utan honom. Men ändå. Och det här var ju liksom i den här situationen igår. Det är ingen som försvarar honom. Det finns ingen debatt om det här. Det var bara fruktansvärt fult.
Ja, precis. Jag tyckte det påminde lite grann faktiskt om när, mot St. Louis också, när Oskar Sundqvist fick en liknande sån blindside-smäll med armbågen typ av Tom Wilson då.
Ja.
För, 2-3 år sedan. Och Wilson blev avstängd, det var ju då han blev avstängd 20 matcher.
Ja.
De fick ner det väl till 14 eller sånt där, men ja, det faktum att Kadri direkt här har blivit erbjuden en in-person hearing så att säga, så att han ska få ge sin version, det brukar ju alltid tyda på en ganska lång avstängning.
Ja.
Så att även om det är slutspel här så kan jag tänker mig, när det brukar vara lite mildare straff, så kan jag tänka mig att det kan bli ganska saftigt här för återfallsförbrytaren Kadri.
Man ska inte ta i för mycket här då, och kanske jinxa, men ja, Blues tar må hända en match hemma i Enterprise, men serien kommer inte att bli lång som det känns just nu.
Nej, precis så. Nej, jag håller verkligen med. Och sen så dessutom, jag skulle vilja kalla det en styrka, det har inte benämnt som det i senaste årens snack om Colorado, men alltså Grubauer i kassen, han är ju bra, så att
ja,
liksom,
ja,
så han får inte skänks målvaktsmässigt heller.
Nej, verkligen inte. Mm. Nej, och många drömmer ju då om att det ska bli i nästa omgång Avalanche mot Golden Knights, men det känns inte lika självklart att det kommer bli så, för att de två första matcherna mellan Golden Knights och Wild har varit väldigt intressanta.
Ja, precis. 1-1 i matcher hittills, och jag måste säga att jag är extremt imponerad av Minnesota. Med lite tur hade de kunnat nästan ha 2-0 matcher på de första borta matcherna. Det hade jag inte förutsett.
Nej, inte jag heller. De vinner den första på övertid när Joel Eriksson Ek gör som pappa Claes brukade göra på overtime.
Ja.
Det bär ju en läxing emot och påminna om det.
Ja, det är ju
framförallt läxan, han knäckte några gånger. Runs in the family tydligen. Mm. Och sen andra matchen då lyckades Vegas ändå, inte minst tack vare Marc-André Fleury, krama ur sin seger. Intressant om vi tittar på Vegas är att du minns från slutspelet i somras eller höstas, ja, att de hade extrema problem att göra mål mot Thatcher, Demko och sen mot Kudobin. Det var ju helt otroligt vilken måltork de drabbades. Och det hände ju igen då, där i första matchen. De hade jävligt mycket skott och avslutning, men kunde inte överlista Cam Talbot. Och det där är ju en oroväckande trend, när man har så mycket liksom, potentiella matchvinnare.
Ja, precis. Och framförallt känns det som att de har lite problem att riktigt komma in på mål. Och då är det ju mardrömsmotstånd att möta Minnesota, som har nästan en specialitet med sin topp fyra bland backarna där, att stänga igen framför Talbot. Liksom. Och då blir det väldigt svårt att få... ja, liksom, då blir det mycket utifrån, och då blir det ju, försämras ju chansen att göra mål betydligt. Liksom.
Ja, det var helt otroligt. I början av andra matchen, de sköt som fan Vegas, men nästan ingenting kom fram till mål, för att Damba och Brodin och kompani täckte bort allting.
Ja.
Ja. Brodin har varit så sjukt bra. Jag säger ju det. Han är vår näst bästa NHL-back just nu.
Jag säger inte emot. Jag säger inte emot. men sen i grundserien också, när man ändå alltså inne på just det här med Vegas svårigheter att komma in på kassen mot just Minnesota. Vi sa ju det förra veckan att det lag som Vegas har haft svårast mot under sina år i NHL, det är just Minnesota, och förlorat, vad är det, 11 av 16 matcher. Och den här säsongen så har ju också Minnesota övertag i grundserien mot Vegas. Men just det här som du är inne på, att Vegas skjuter mycket, och det, liksom, enligt de siffrorna så kontrollerar de matcherna och borde göra fler mål. Men när det kommer till liksom skott från väldigt bra lägen, från precis nära målet och returer och så är det faktiskt Minnesota som har ganska klar fördel. Om vi räknar grundserien, antal returer mellan de här två lagen, så var det 25 returer för Minnesota och bara 7 för Vegas. Så total utklassning. 7. Borta.
Du lät som du pratade dalmål.
Ja, nu börjar jag byter dialekt lite.
Hur är det din kompis Simlåten?
Ja, men han snackar ju lite dalmål liksom. Och då blir ju liksom, jag snackar med henne här om dagen, och då kommer man in i det liksom. Sju.
Ja. Mördan.
Ja.
Mm, ja, men det är ju ändå intressant med Minnesota också, att de har ju även förespelat så här bra defensivt. Men de har en helt annan aura i år, för att de är farliga offensivt också. De här åren när de mötte Chicago till exempel i slutspelet, man kände att de var numret mindre, och det syntes även i slutspelet i höstas liksom. När det väl kom till stora matcher, så var de liksom, hade ingen
gamebreaker.
Nej, precis. Men nu har de ju samtidigt har de ju väldigt offensiv. Det går fort både framåt och bakåt.
Ja, precis. Och visserligen har ju faktiskt Kaprizov stått på 0 poäng hittills, så hans kedja har inte liksom levererat så. Men jag tycker ändå att de har sett bra ut spelmässigt, och det ska bli kul faktiskt att följa nu när Minnesota får hemmaplansfördel och sista bytet, när de kan göra lite mer fördelaktiga matchup kanske för sin toppkedja. Så, ja, det...
Men det är ju lika där, att det är välkommen till Stanley Cup, Kirill. Mm. Det är inte lika lätt som i grundserien här och glänsa.
Nej, precis. Det är inte så att han har kunnat fylla på sin fantastiska highlight reel med massor med sekvenser på de här två första matcherna, utan han har varit ganska neutraliserad ändå.
Ja, det ägnas ju såklart, återigen, det ägnas ju väldigt energi åt att ta bort sådana. Ja, det ska bli jävligt intressant att följa. Som du säger, det blir jävligt intressant att se vad som händer här i exit.
Ja, precis. Och så vill jag ändå nämna då, för liksom, till Vegas försvar här också, med att de har problem med målskyttet, att deras stora målskytt Max Pacioretty har fortfarande inte spelat i den här serien, och det märks ju, och det blir liksom inte samma balans i kedjorna tycker jag när han inte är med, och liksom, man vill ju ha Stone, Stevenson och Pacioretty i en kedja, och så vill man ha den klassiska Marchessault, Riley Smith och Carlson, och så liksom att det blir en one-two punch där, men det blir ju inte lika tydligt när inte Max Pack är med.
Igen undersöka att båda målvakterna har varit svinbra, och det är inte så förvånande. Flurry, han har ju varit vässinartad hela säsongen, men Cam Talbots insatser har också varit uppseendeväckande bra.
Precis, och lite svajig form här inför slutspelet, men han har ju tysta tvivlarna han med, ett begrepp vi har använt tidigare här i avsnittet, men det får man även tillge Talbot. Men Flurry, alltså det är ändå lite revansch får man säga från mindre än ett år sedan när det var den här svärdet och så vidare, och Lehner var Peter Boers uttalade första val liksom. Men nu är det faktiskt tvärtom, nu är det ju Fleury som får vakta kassen här i slutspelet och gjort det fantastiskt bra.
Ja, och jag har ju fått enormt mycket beröm av Lehner, inte minst. Lehner sa att de fick ju det William Jennings bästa målvaktspar, den har redan delats ut till dem. Men han, det är inte så att det liksom är någon osämja där eller issue. Han sa att det är Mark som ska ha Vessina i år.
Ja, det ser man. Precis. Mm. Och Fleury känns ju inte som någon konfliktmänniska precis, utan det är snarare hans agent Alan Walsh som håller på med sådana där grejer.
Ja. Ja, då har vi North kvar då, som ju knappt har börjat på grund av dröjsmålen där i grundserien, så har de ju haft några slappmatcher som framförallt Vancouver har spelat då. Nu är de äntligen klara med det där tramset. Det har ju bara varit en irriterande fluga i ögonvrån.
Ja, faktiskt. Man har blivit lite sur när man ser resultat från de här matcherna. Varför håller ni på att spela fortfarande?
Ja, men då väntade NHL av någon anledning med att köra igång slutspelet där. Men jag fick ju då en första match mellan Edmonton och Winnipeg igår, och det har varit en skräll direkt. Winnipeg höll McDavid och Dreisaitl helt utanför protokollet och vann med 4-1. Visserligen efter två i tom kasse på slutet, men bara det faktum att de tar Edmonton efter att spela så var det ju så otroligt formsvaga och backa in i slutspelet är ju anmärkningsvärt.
Ja, alltså precis, och det är också väldigt mycket slutspel, och en sån som jag drar stora slutsatser från grundserien och pekar på statistik och så vidare. Och så kommer man till slutspel och så är det liknande fall år efter år, att liksom Edmonton har 6 raka segrar mot Winnipeg, och vi är inne på att Jets är det klart formsvagaste laget in i slutspelet. Och Edmonton har de två hetaste liksom spelarna i ligan, solklara poängkungar. De blir nollade, Winnipeg vinner. Det är liksom, det är ju inte logiskt.
Nej, men det är inte logiskt i slutspelet. Målskyttarna igår var ju så de riktiga målen igår gjordes av totala doldisar.
Ja.
Det ska vi se. Vad hette de? Jag kommer inte ens ihåg vad de heter. Men det var Pullman och...
Tucker Pullman gjorde ju 1-0 mål. Ja.
Och matchavgörande var av Toninato.
Ja, just det, exakt. En AHL-er egentligen.
Det var som Blake Wheeler sa efter, that's playoff, man. Alla måste kliva fram och bidra. Men det är väldigt starkt. Kanske fanns det ett moment av att nu hann inte jag se så mycket av den här matchen, för alla andra pågick ju samtidigt med övertid och grejer. Men kanske fanns det ett drag av hos Edmonton att att det satt i dem någonstans, att det skulle gå lättare än vad de gjorde. Men det är ju så, det går ju aldrig lätt i slutspel, det skulle man inte inbilla sig.
Nej, verkligen inte. Och sen så vill jag säga så här också, att vi var inne på att Colorado hade press på sig, så frågan är vilket lag som det är liksom det tyngsta favoritfallet här i första rundan, om det är Colorado, President's Trophy-vinnare och många Stanley Cup-favorit, eller om det är Toronto, så som de har byggt om laget år efter år och försökt finslipa för att få till den här ultimata Stanley Cup-contender som ska gå hela vägen nu för första gången sedan 60-talet, eller om det är Edmonton som sitter på världens bästa spelare och ändå liksom inte kommit någonstans i slutspel hittills, och som är i sin absoluta prime nu, som skulle motsvara en 165 poängssäsong om det hade varit 82 matcher liksom. Det är Wayne Gretzky siffror och att de ändå åker ut då i första rundan mot ett skadeskjutet Winnipeg som backar in i slutspelet.
Ja, det vore ju superflopp.
Ja.
Men det vore det även för Toronto som inte har spelat än, men ikväll så är det då för första gången på 42 år så möts Original Six-giganterna Maple Leafs och Canadiens i Scotia Bank Arena i Toronto.
Ja.
Skulle de åka ut mot Montreal så är plaskfiasko.
Ja, då är det faktiskt dunderfiasko. Alltså. Då, vi kanske inte ska utgå från det nu, men då skulle ju... Det är svårt att se att Kyle Dubas skulle få vara kvar.
Ja, men nu ska vi väl inte börja i den änden.
Nej, det är onödigt. Ja.
Men det är ju sant att det är hårt press på dem. Montreal har i princip ingenting att förlora.
Nej, precis. Och jag tror att de har gynnats lite också här av att det har gått en vecka sedan de spelade i princip och fått tillbaka lite skadedrabbade spelare faktiskt.
Ja, ja absolut. Så är det nog. Det ska ju såklart bli fruktansvärt spännande att se den matchen. Även om det är lite snopet när man slår på matchen där från Edmonton igår och inte är någon publik. När man just har sett folkfester i Raleigh och Denver.
Ja.
Det är ju trist att det ska vara så här. Men
ja, då blir jag plötsligt påminna om att det är pandemi fortfarande.
Ja, precis. Ja, vi kommer att ha mycket att säga om den serien nästa vecka.
Ja, så är det. Då är den igång, så då får vi ta tag i den ordentligt.
Mm. Hörde du, när matcherna var klara i natt, jag hade skrivit klart allting. Vet du vad jag gjorde då?
Nej.
Då satte jag mig och fullbordade min röstsedel till NHL Awards.
Ja, wow. Där ser man. Det.
Deadline idag. Det är första gången någonsin som slutspelet har börjat när man fyller i de här. Det är lite vanskligt. Det är lätt att bli påverkad av vad man ser i slutspelet också.
Ja, till exempel Nathan McKinnons 7 poäng här. Liksom. Han glider upp i heart-racet kanske.
Ja, fast det ska inte vara så. Det här handlar om grundserien.
Ja.
Så nu har jag skickat in dem och egentligen ska jag inte prata så mycket om det. Men det var väl skitsamma när vi pratade i Sverige på podcasten här. Jag utgår från att vissa val kommer jag få skit för. För att det var lite svårt på slutet när jag skulle till exempel ta ut All-Star-lag också. Inklusive då ett rookie All-Star-lag. Det ska vara en målvakt, två backar, tre forwards. Och backarna var inte så jävla lätt.
Nej, det är ju ingen back som har varit i närheten av att vara nomineringsaktuell. Ja, det är väl kanske Ty Smith i New Jersey då, men han är kanske 7-8 på listan bland bästa rookies i år.
Ja, han kom till exempel inte med då. Han borde kanske ha varit given då, men det var Kendrick Miller och Romano för min del.
Ja, okej. Okay. Kendrick Miller köper jag och Romano till och från. Och Ty Smith, jag menar, hela New Jersey sjönk ihop i slutet, så att ja, det är väl inte helt orimligt.
Men det är sånt som jag säkert kommer... Det blir ju offentligt det här sen. Jag kommer att få... skit för det.
Ja, men det får du oavsett vad du än har skrivit.
Ja, fast det är ju vissa det blir drev mot. Det skulle jag tycka var tråkigt.
Ja, precis. Du får ju New Jersey-community emot det här.
Precis, de kommer kalla mig Rangers då eller sånt.
Ja, just det. De åker över och står där nedanför skyddskrapan.
Nej, fast mitt jag tar ut dem som jag var förtjust i. Jag tycker inte det här är så jävla vetenskapligt. Man måste undersöka all er stats och så. Det är så jävla viktigt är det inte. Jag tar ut de som har mest intryck på mig, som jag tycker om.
Precis, och det är många som är med och röstar, så det blir ju en stor sammanlagd bild av det också. Så att, ja.
Men vi kan väl gå igenom och se vad du... Vi kan fuska här. Jag kan berätta vad jag har röstat, så får du skälla på mig.
Ja, ja, jag har skrivit upp själv. Mina röster räknas ingenstans. Men jag har skrivit upp de här NHL-poddens räkning i alla fall. Så jag kan kontra med mina då. Och skälla lite på dig om jag inte håller med.
vi får inte rösta Vessina, Jack Adams genom Manch of the Year får inte vi rösta då, utan det gör ju andra. Mm. Men Hart, det är, tror jag, det kan inte finnas någon som inte har Conor McDavid detta.
Nej, det blir spännande att se. Den personen då kanske?
Ja, den
det är den vi skrev drevet mot sig, så det var tur att du, ja, att du inte skrev upp där Luke Cunningham eller någonting.
Nej, nej. Conor McDavid, en gång när jag röstade på någon förut, då skrev de ju in fel när de publicerade.
Just
stod det. Hellebuck var min etta.
Jaha. Just det. Ja, det måste det
är jättetungt. Det är ju hemskt när man inte har gjort fel och så får skiten då.
Ja, just det. Usch.
Men då blir det så här för mig att tar man ut honom, då kan man inte också ta ut Leon Draisaitl, för då är han inte viktigast i laget. Då förstår du vad jag,
hur jag resonerar? Jag håller helt med dig. Jag köper det till fullo. Mm.
Ja. Så han var min etta. Austin Matthews är nummer två.
Mm.
Alexander Barkov är nummer tre. Mm. Nathan MacKinnon nummer fyra och Brad Marchand nummer fem.
Ja, det är ju otroligt bra och viktigt att spela alla fem, så att det är hugget som stucket. Jag tyckte det var skitsvårt det här, men jag har samma ett och två i alla fall. Det är ju naturligtvis Conor McDavid för mig också. Och sen är det svårt att förbise Auston Matthews 41 mål. Det är ändå mål, ja, det går ut på här. Han har åtta fler än någon annan. Och som sagt, jag var inne på förra veckan, det skulle motsvara 65 mål en 82 matcher säsong med samma snitt. Då. Så det är ju extrema siffror. Mm. Även om Marner då vinner poängligan, och jag har hört i Toronto där att vissa tycker att man ska rösta på honom snarare, men nej, 41,
ja, det är möjligt, men jag tycker att de här Matthews har varit omöjliga, liksom, fantastiskt.
Ja. Ja, jag var inne på båda dina kandidater, eller alla tre kandidater fler du nämnde där. Jag har bara skrivit upp tre namn, och jag det är lite hur jag känner för i just när jag skriver. Jag hade kunnat skriva upp någon annan också,
men Kucherov i alla fall.
Ja, jag tog Nikita Kucherov, det är en fantastisk grundserie. Ja, nej, men Sidney Crosby faktiskt.
Jaha. Ja, det finns väl argument för det. Men,
utan Malkin, och vinner divisionen, en väldigt svår division och sådär.
Ja, men det har inte bara hängt på honom. Det är väldigt, nej, många unga som har kryssat fram.
Ja, men jag har ändå flest mål och flest assist i laget och är ledande spelare fortfarande. Så att...
Ja, ja, okej. Mm. Ja, Norwich Trophy då. Där hade jag svårt länge, men jag har blivit påverkad av dels vad han har sagt själv, men även andra, att det har inte varit Victors, inklusive du då, Victors bästa säsong. Även om jag tycker att han har varit bättre än vad man säger, framförallt första halvan.
Första halvan var han bäst.
Ja, men han halkar ner här till andra priset. Det är Adam Fox etta, Victor Hedman tvåa, Cale Makar trea, Dougie Hamilton fyra och Jacob Chychrun femma. Det finns fler där som jag ville gärna med Chris Letang till exempel, som jag tycker jag har blivit ung på nytt. Men det där är mina fem.
Ja, jag har mina tre var Adam Fox etta, Cale Makar tvåa och så Victor Hedman trea. Jag sviker vår vän här lite grann.
Cale Makar hade Cale Makar spelat 56 matcher, mycket möjligt att han har vunnit med.
Precis, alltså han hade ju bäst snitt poängmässigt om man räknar ner. Han spelade ju bara 44, men gjorde 44 poäng på 44 matcher. Och ju, ja, hans underliggande siffror är ju så extrema så att det går knappt att prata om. Han spränger taket. Men Adam Fox, en sak som jag tycker är intressant att tillägga där, förutom hans, man pratar ju mest om hans fantastiska offensiv då liksom, och hur mycket han bidrar, och han är ju väldigt skicklig quarterback i powerplay och sådär. Men hans defensiv, alltså bara en sån här sak, som att förra året när defensiven läckte enormt, då fick ju han ganska begränsad roll och spelade inte så mycket, och framförallt inte i boxplay. Han spelade 2% av Rangers totala boxplay-tid förra året. Men den här säsongen så är han ju ledande back i alla spelformer. Så han spelar över 50% av Rangers totala boxplay-tid. Och plötsligt hade Rangers ett topp 10 boxplay i hela ligan. Så att, ja, det är ju inte bara framåt han levererar, utan en Norris Trophy-vinnare ska ju vara hela paketet. Och det tycker jag att man får säga att NFL också har blivit väldigt snabbt här i NHL-karriär.
Mm. Calder var också svårt. Framförallt är det debatt om ettan och tvåan. Och jag, här gick jag på personlig förtjusning till slut. Och satte faktiskt Jason Roberts som etta. Han har gjort så väldigt intryck på mig, och Kaprizov två då. Och sen Ned Höglander och tolvan.
Jaha, okej, jag trodde du skulle slänga in Kjestjorkin där faktiskt.
Nej, de gick inte till slutspel.
Nej, just det, då blir man ratad av Bjurebiff.
Ja.
Ja, då har dina principer.
Ja, det hade ju lika gärna kunnat vara Kevin Lankinen då i så fall.
Ja, i alla fall Kevin Lankinens lite Hedman liksom vändning på hans säsong. Han började väldigt bra och så blev det inte så mycket av Chicago-säsong till slut. Ja, nej men jag skulle nog, alltså jag är också otroligt förtjust i Jason Robertson, och det måste jag verkligen säga. Och det som talar till hans fördel jämfört med Kaprizov är att Kaprizov är ju lite äldre, kommer ja. Från 6 säsonger i KHL, han har vunnit OS-guld där och blivit skyttekung där, han har 2 gånger vunnit KHLs skytteliga, så det är ju verkligen etablerad spelare seniorhockey som kommer över till NHL, så man förväntade ju sig att han skulle vara en toppspelare direkt, medan Jason Robertson är ju liksom helt färsk på den här scenen. Ja. Men å andra sidan tycker jag Kaprizov, alltså han vinner ju poängliga för rookies. Han har 51 poäng på 55 matcher. Han är den otroligt stora katalysatorn till Minnesotas otroliga lyft den här säsongen. Det är ju,
ja, hade jag aldrig fått utan honom. Jag har inga argument med någon som sett honom så egentligen. Men jag vägde in.
Ja, men och ändå Dallas missar slutspel. Det är lite mot dina principer.
Ja, men jag behöver inte argumentera för dem. Det ingår inte.
Nej, jag förstår. Det är personlig preferens liksom.
Ja. Sen är Lady Bing. Och där är faktiskt Peter den som många ser som favorit. Därför att det har förts en kampanj här från kvinnor som tycker att det är åt helvete att Austin Matthews ska framhävas som gentleman efter den här off-ice-incidenten han hade och inte har bett om ursäkt för utan bara strunta i. Så att honom skulle inte utsätta egentligen man, utan mina fem är Jacob Slavin som spelar 50, han är back och spelar 56 matcher och har 2 utvisningsminuter från Anna, och det var en så här, delay of game.
Ja, just det.
Då tycker jag att man är Lady Bing.
Ja,
han är också väldigt bra.
Ja.
Man ska vara det också.
Ja, det ska ju vara en kombination mellan en egentlig sportslig spelare och en av de mest dominerande liksom.
Så Slavin, Panarin, William Karlsson, Tyson Berry och Rupe Hintz har jag det.
Just det. Där ser man. Ja, jag har inte... Det här kategorin tycker jag är svår. Så här har jag faktiskt inte förberett.
Jag hävdar ju att den där priset ska delas ut av domarna, inte av oss. De vet vilka som är gentlemen på isen och schysstast och bäst och så.
Ja, just det. Det är en av dina gamla käpphästar som jag tycker är väldigt bra. Som NHL borde lyssna på. Det är ju kanske största anledningen till att någon i NHL-ledningen borde försöka förstå vad vi säger här i NHL-podden. Så att de kan få med sig det åtminstone.
Men sen har vi då kategorin som vi brukar bli mest debatt på. För att det finns så många olika sätt att se på det här.
Selke.
Och det är Selke då. Bästa defensive forward. Eller som det står. To the forward who best excels in the defensive aspects of the game. Och det finns många många kandidater, men jag har tagit Alexander Barkov, Mark Stone, Patrice Bergeron, Joel Eriksson Ek och Philip Dano.
Oj, oj, oj. Vad lika vi var där, så det blev ingen debatt här liksom. Det hade kunnat bli krig här i NHL-podden nu. Men det blir det inte, för att jag har skrivit upp Barkov, Stone, Bergeron, Eriksson Ek och Pavelski.
Okej. Ja, men det, han var ett namn som var uppe på tapeten också. Men Dano är ju en väldig expert i den här rollen också. Ja,
verkligen en duktig defensiv spelare. Måste. Ja, men det känns som att Barkov är väl lite du.
Ja, men jag tycker att han är så bra så att du såg det. Jag nominerar honom för hard också. Jag älskar Alexander Barkov.
Ja. Ja, ja jo, det gör det, det gör det. Men, och det gör folk i Florida också. Jag har sett att det har varit extrema hyllningar här nu när det har blivit national liksom, när Florida har fått lite större fokus på sig. Och, ja. Och folk i Florida liksom, verkligen, dels så har man ju sett han spela bak och han har varit fantastisk i de här 2 matcherna och liksom fått uppmärksamhet så. Men även Quenneville som har sagt att så här, det är den bästa 200 foot player som finns liksom, och han har ändå coachat många spelare. Och han, ja, nu syftar han på Dagensen, men ändå, det är stora ord. Och inte minst från Mackenzie Weegar som säger att he's better than Connor McDavid, he's the best player in the NHL.
Ja.
Nu, det var lite överdrivet, men
ja.
Sådana ord använder han om Barkov.
Ja. Vill du ta Vessina också då, som vi inte röstar på här? Jag vet ju inte hur man tänker, men jag kommer lite på det i mitt All-Star-team här. Du kan ju få höra det också.
Ja, det kan jag få höra. Ska jag dra Vessina först då?
Ja,
då har jag skrivit då, och det här tycker jag inte är så subjektivt. Jag säger Vasilevskij. Jag är nästan helt säker på att han kommer få det, speciellt när general managers röstar.
Ja.
De går ju ofta mycket. De är inte
ja,
så.
Ja, men fortsätt med listan. Vi förstår.
Tvåa, Jussi Saros skriver faktiskt.
Ja.
Och trea, Fleury.
Ja.
Valamo kan man argumentera för också.
Ja, ja, mitt All-Star-team är då tre centrar, Connor McDavid, Austin Matthews och Barkov tar jag det. Men Draisaitl skulle kunna vara inblandad där också, helt klart. När det handlar om bara vilka som är bäst.
Ja.
Men jag kan inte ta bort Matthews, jag kan inte ta bort Barkov.
Nej, så då får inte Draisaitl plats, jag tänkte.
Nu blir det intressantare sen, för då handlar det om spelare som inte var med så mycket på Hart. Right wings, three selections, Mitch Marner, Mark Stone, Mikko Rantanen. Left wing, Brad Marchand, Jonathan Huberdeau och Robby Landeskog.
Ja, det ser man.
Backarna är de fem jag hade, och så Chris Letang. Och mina målvakter, Vasilevski, Fleury och Valamo.
Ja. Och där kan man säga att det blir dina bästa kandidater.
Du började mutta lite på right wings och left wings, hörde jag.
Jaså? Nej. Ja. Ja, Landeskog där är väl en liten knall, men samtidigt så tycker jag att det är värt att lyfta fram hur mycket han betyder. Alltså det är inte bara poäng, utan det är liksom, och jag var inne på det där också med hur duktig han är framför mål, att han kanske är ligans bästa spelare i den positionen, framförallt i PP. Det är ofta han inte ens får poäng då liksom. Han är involverad i väldigt mycket mål som han inte ens får poäng för, så att, men de är ju lika viktiga, de målen.
Ja, mitt All-Star rookie-team då är Jason Robertson, Kaprizov, Höglander på forwardsidan. Och defense, som du hörde, Kandre Miller och Romanov. Och Ned i mål.
Ja. Ja. Jag köper det.
Du tror att jag kommer få mycket skäll för något här? Ja, Romanov.
Nej, jag tror inte. Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, Ty Smith. Det, i början av säsongen hade jag fått skit för om ni inte haft med Ty Smith. Men sen så skänker ju Devils ihop liksom, så att... Och de har till och från en ganska stark säsong då, för att vara första året i Nordamerika och komma från Ryssland. Så att, nej, jag tycker du har gjort ett gediget jobb.
Ja, vi hoppas. Det kan bli lite bråk om Dreisaitl, så tror jag i och för sig.
Ja. Men det är så många folk ska bråka med.
Ja.
Så att, jag tror du klarar dig hyfsat lindrigt ändå. På ett sätt är jag glad att jag slipper vara med om det här. Utan det, jag kanske får skita av lyssnare visserligen då, utifrån vad jag har sagt då, men,
Ja, det var Don August som var på det i natt igen.
Ja, precis. Jag har ju hakat upp mig på att Montreal åkte ut med 1-4 i matcher i slutspelet mot Philadelphia, när det själva verket var 2-4. Så jag missade Montreal-seger där. Och det gillar inte Don August, som är stort, kanske hela Sveriges största Montreal-supporter. Så att jag får be om ursäkt där, Don.
Ja, jag vill påpeka att han var faktiskt Montreal-supporter förra gången Toronto och Montreal möttes. Redan då var han
en sån fan. Sak. Ja.
Mm.
Ja, så att, det
är det få av oss som kan skryta med.
Verkligen, så att jag får verkligen ta tillbaka det här. Jag ber om ursäkt. Ja, dåligt. Dåligt. Ja.
Du är i direktsändning här, eller det är ju inte, men i inspelningsögonblicket så ser jag att Knax har haft sina exit-möten.
Just det.
Pettersson säger att han vill spela kvar i Canucks. Det är ingen sensation. I'm not stressed to sign the contract. I'll take it time. Så får vi se. Han kommer bli kvar där såklart.
Ja, precis. Ja, det är en spännande offseason som väntar i Canucks där, med Petterssons kontrakt som ska förhandlas, och Quinn Hughes kan man börja förhandla med. Och man måste ju få ordning på det här efter fiaskot. De slutar alltså sist i divisionen efter åtta, va?
Ja,
så att det finns mycket att ta tag i där. Och Travis Green, får han vara kvar som coach? Och hur är det med uppe i ledningen där? Det är ju snack om att det ska bli ganska stora förändringar, och att kanske Sedinarna kommer in i någon roll, så att,
ja, det ska.
Canucks kommer vi följa upp säkert här under offseason ganska mycket, tror jag.
Han hyllar Höglander också, Pettersson. He's a power forward, but a tiny one.
Småpik i själva hyllningen.
Ja, det är väl rubrik hos oss. Pettersson pikar Högland.
Ja, det kan bli något sånt. Vem vet. Ja. Ja. Men ska jag säga att det var det för den här veckan. Och så får vi snacka på en väldigt massa nästa vecka också. För då, bland annat då, Toronto och Montreal igång också.
Tror du att vi har några serier avgjorda redan då?
Jag tror ju att den serien där du trodde att det fanns skrällchans kan vara avgjord. Jag tror nästan kan vara ute.
Men jag vill undersöka att det stod i slutet av det tipset att det kan lika gärna bli så att Carolina sveper Nashville.
Ja, du garderar det faktiskt, det såg jag.
Ja.
Ja.
Men det sista ordet är inte sagt.
Nej, men visst. Nej, jag ska vara massa vansinne, höll jag på att säga. Jag supportar i Bridgestone Arena som...
Ja, där har de inte nosar av garn inte.
Nej, verkligen inte. Nej.
Men hard-nosed.
Ja, exakt. Ja, det var fina... Knöt ihop säcken där, måste jag ändå säga. Snyggt.
Ja. Ja, men härligt att få spela en till avsnitt med dig, Teddy Björn.
Tack, detsamma. Baloo.
Ja. Lillbjörnen och Storbjörnen.
Ja, vi är varsina björnar på...
Ja. Ja.
Men vi säger så för den här veckan och tackar alla lyssnare som är med oss och lyssnar på oss i en timme och en kvart ungefär. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Hej då!
Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.